Ja, vad härligt att se er allihopa. Tack så mycket för att jag har fått vara här den här helgen. Det känns som ett jättestort förtroende. Och jag tillhör ju de som befinner mig mest på östkusten där solen skiner. Nu har jag fått vara de här två dagarna här på västkusten. Det känns ju som fantastiskt. Tack så mycket. Tack för att ni har velat ge mig det här tillfället. Ni som var med igår, ni kan ju stänga öronen nu då. För nu tänker jag berätta om att jag heter Annette Karlsson. Jag är gift med Dennis. Jag har 6 barn och 13 barnbarn. Det äldsta är 18, det yngsta är 1. Och om ni inte visste det så har svenska allmänna uppfattningen om barn att de är ett problem som man ska lösa på olika sätt emellanåt, så vill jag säga att de har helt fel. Därför att mina barn, Mattias som idag är 30, 40, 5 och Julia som är 25, de är mitt livs största skatt. Och de här 13 barnbarnen, ni vet inte, det är hur härligt som helst. Så är det, jag bor i Botkyrka kommun som är en kommun full med problem på ett sätt. Men på ett sätt är det en fantastisk kommun. Men jag jobbar på Värmdö, det vill säga mot östkusten, som är en helt vit kommun nästan. Och där alla är akademiker och har fina stora båtar. Men kan ni tänka er att alla behöver Jesus? Oavsett om man är rik och har mycket pengar och gör vad man vill, eller om man kämpar med sin identitet i ett område där det är mycket problem, så behöver man Jesus överallt. Så nu är jag här. Och igår så talade jag väldigt mycket om att det här som vi står på, det är jorden. Och jorden är någonting som Gud äger. Det säger Saltaren. Att Gud äger jorden. Han faktiskt äger också folken, står det. Men sen står det i första Johannes brev i det 5:e kapitlet, så står det att hela världen är i den ondes våld. Och i mitt sätt att tänka så är världen, och för de flesta ställen i Nya testamentet, så är inte världen i första hand en plats, utan det är ett system. Och i det systemet så finns det alla möjliga ismer, det finns alla möjliga värderingar, det finns alla möjliga saker som vill influera vår tanke. Och det drivs här borta av mörkrets krafter som vi brukar kalla djävulen. Det säger Bibeln. Men då är det så hoppfullt och underbart. Så att vi talar ju om att det finns en som kan övervinna världen. Eller hur? Och det står också i första Johannes brev om att han som är i er är starkare än han som är i världen. Första Johannes 4:4 så står det att han som är i er är starkare än han som är i världen. Han som är i världen vill få dig att jämföra dig med andra. Den kan få dig att syssla med självdestruktivitet. Självdestruktivitet kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara att skära sig eller att shoppa ihjäl sig eller droga ihjäl sig. Alltså självdestruktivt beteende. Det är någonting som applåderas här i världens system. Men så härligt att kunna säga att Guds rike, som i första hand gestaltas av församlingen, det vill säga ni eller du, har en annan inriktning, nämligen att ni allihopa som sitter här, inklusive alla de som bor på jorden, så ville Gud deras liv innan de ens var till. Och alla deras dagar var upptecknade i en bok innan en enda av de dagarna har kommit. Det betyder att ingen av er behöver jämföra er med någon annan, därför att du är unik och Gud ville ditt liv. Just precis, det är värt ett halleluja. App. Så är det. Och det här är en sån viktig, viktig, viktig fråga. För Guds riket drivs av den helige ande som är här nu. Står att han är här nu. Ska jag läsa för dig vad som står i andra Timoteusbrevet. Det första kapitlet. Och så ska jag läsa från den sjunde versen. Och nu läser jag folkbibeln. 2000 har lite en annan formulering som är riktigt bra den också. Så här står det. Tiden ande som Gud gett oss gör oss inte modlösa. Utan det är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Den ande som du har fått är inte modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Det är också värt ett halleluja, och det är någonting som du borde tänka på varenda morgon när du kliver upp. Säg till Jesus, tack för att du har gett mig kärlekens, kraftens och självbesinningens ande. Jag har inte fått modlöshetens ande. Modlöshet breder ut sig som en löpeld över världen. Hur många miljoner var faktiskt i fredags och demonstrerade för klimatet, därför att skräcken, modlösheten över hur det ser ut i vår värld griper människor överallt. En ung generation idag tror inte att det finns någon framtid. Men vi vet att det finns en framtid. Därför att vi har inte fått modlöshetens ande. Ja, det är fantastiskt. Vi har inte fått modlöshetens ande. Jag kan slå upp ögonen varenda dag och känner jag mig modlös, känner mig modlös, så kan jag ändå veta, tack Jesus, jag har inte modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du är här. Herre, jag tackar dig för att du rör dig här bland bänkarna, i mina vänners hjärtan och sinnen. Tackar dig, Herre, för att du har kallat hit någon särskilt idag som behöver ett möte med dig. Och Herre, den som inte känner dig, som kanske har gått här ett helt liv, som kanske kan den här kristna livsstilen men som aldrig har mött dig, och som har ett hål som skriker modlös. Herre, den ska idag få ett möte med dig, så att modlöshetens ande får ge vika för kärlekens, kraftens och självbesinningens ande. Herre, jag tackar dig för att du välsignar oss var och en. Och du låter ditt ord lyfta oss upp så att vi kan få ny kraft, ny glädje, ny inspiration och ny tro. Herre, jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Det intressanta med den här texten är att vi har inte fått modlöshetens ande, och så står det uppräknat tre ord. Har du tänkt på det förut? Alltså tre ord. Utan kraftens ande. Alltså kraft, det är ju någonting som du och jag längtar efter varenda dag. Jag tänker att när vi slår upp ögonen på morgonen så känns det som att vi skulle behöva lite extra kraft. Och när någon ringer och frågar, kan du fixa fika till kyrkan, så behöver vi ännu mer kraft. Och så ringer det någon och säger, skulle du kunna hälsa alla välkomna? Ja, då behöver vi extra kraft. Eller så kanske någon grannen säger att jag måste till sjukhus, kan du skjutsa mig? Och då behöver vi lite extra kraft då också. Alltså, vi behöver kraft. Men i många kyrkor idag så talar man inte, så vill man se den här spektakulära kraften. Har ni tänkt på det? Man vill se liksom att Jesus gör under och tecken på ett sätt som gör att man har, det blir lite spektakulärt. Det där var ju faktiskt viktigt också på Jesu tid. I Johannes 7 så står det berättat om att Jesus och hans bröder ska gå upp till Jerusalem. Och då säger bröderna så här, ja, den som vill bli allmänt känd, den ska gå upp till Jerusalem, så ska den ställa sig där och så ska den göra alla de där undren och tecken som du brukar göra, Jesus. Du som vill bli allmänt känd. Men Jesus, han säger då till sina bröder att nej, jag tänker inte gå upp till Jerusalem. Nu gör han det sen i hemlighet. För hans avsikt var inte att vara spektakulär. Utan hans avsikt var ju att kraften som skulle möta människor gestaltade den levande guden så att människor var beredda att överlåta sina liv åt den här guden som han talade om. Så kraft till att leva överlåtet till Jesus och till hans verk och till Guds riket är det ju frågan om. Inte till att vara spektakulär i första hand. Sen gör ju ibland Gud spektakulära ting, men det är ju ingenting som vi styr över. Jag tog med mig min oljeflaska här, för jag tänkte att idag kanske det är så att någon behöver få bli smord med olja för att du är sjuk. Det gör vi ju i kyrkan. Vi ber för sjuka, men det är ju inte för att vara spektakulära, utan det är ju för att Guds kraft och kärlek ska få möta den som är sjuk så att han får äran och vi får uppleva hans kraft och kärlek. Sen står det nästa ord som står förutom kraft. Ni förstår vad jag menar, va? Ja, bra. Ni nickar lite så här, så att jag är ju på västsidan nu, så jag måste vara säker på att ni förstår mig. Ja. Kraft vill vi ha och behöver vi. Och kraft behöver vi inte för att vara spektakulära, utan för att faktiskt Guds kärlek ska bli uppenbar. Och hans frälsande nåd. Sen står det faktiskt kärlek. Och det tror jag är väldigt viktigt. Att det behöver vara parat med kraften. Eller hur? Så att det vi, när vi ber om kraft, så är det i relation till kärlek. Så kärleken flödar, för då gör man inte någon illa, eller hur? För den som har mycket kraft, den har tendens till att bli lite stor i korken. Här uppe, liksom i knoppen, lite.
Jag är stor och stark.
Men om det blandas med den där fantastiska, varma kärleken, då gör man ingen illa. Så därför är det ju inget konstigt att det står att du har inte fått modlöshetens ande, utan kraftens och kärlekens. Och sen står det ett tredje ord. Självbehärskning. Du vet, det är att bita sig i tungan. Alltså, jag har pratat mycket i hela mitt liv och ibland säger alldeles för mycket. Och då behöver man lite självbehärskning. Ibland har man ju lust att säga saker till folk. För man tycker att de uppför sig på ett visst sätt. Eller att ibland så klagar de över saker. Så tänker man, ja, men du har dig själv att skylla. Men det säger man ju inte. För man har självbehärskning. Och nu står det i den här bibeltexten att Gud har inte gett dig modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbesinningens eller självbehärskningens ande. Jag tror att det är alldeles korrekt. Det är inte bara liksom någon allmän upprepning, utan de där orden hör ihop med varandra. För den som har kraft, den som är, lever ett kraftfullt liv, behöver vara kärleksfull och självbehärskad. Självbehärskningens ande. Jag har hela sommaren gått och gnagt på den här bibeltexten och tänkt, det här är ju faktiskt evangelium för väldigt många. Men lyssna nu. Guds ande är utgjutet över allt kött. Så står det. Det vill säga, Guds ande är här. Om vi säger att där är Gud, nu är han inte en lampa, men vi säger att han är där, den där lampan. Och jag vänder ryggen mot honom. Så hur jag än går framåt kan jag aldrig komma till honom. Eller? Därför säger Bibeln att du och jag behöver omvända oss. Så att när vi går framåt så är vi vända mot honom som har makt att förvandla. Och då står det att Gud låter sin helige ande flytta in i ditt liv och föda dig på nytt. Så att du blir ett Guds barn. Och sen vill han fylla ditt liv med mer av denna ande. Kärlekens, kraftens och självbesinningens ande. Han vill fylla dig så mycket. Så att du har kraft att leva ett liv i gemenskap med honom. Så om du är här nu och inte har tagit emot Jesus som din frälsare, så tänker jag så här, du behöver vända om. Och så behöver du låta honom börja tala till dig. Och så behöver du låta honom förvandla dig. Och ge dig ett nytt liv. Och vi som är gammelkristna har varit kristna länge. Vi är ju faktiskt hemmablinda. Vi är så vana vid att leva i den här härliga gemenskapen med Gud. Så vi tänker inte på det. Och vi förstår inte heller att när man gör det så ändras atmosfären. Hemma hos oss så har vi en dotter som är yngst av våra 6 barn. Hon heter Julia. Och det vågar jag säga nu. Och nu är hon 25 år, men hon har alltid följt med mig överallt. Och jag har jobbat i små församlingar och i stora församlingar, men på lite olika ställen. Hon har alltid följt med. Och för henne har det aldrig varit viktigt att ha kompisar i kyrkan, utan det har varit viktigare att kyrkan har haft ett budskap som bär. Så hennes bästa kompisar, det är 2 tjejer som inte är, ja, de har aldrig haft med kristna att göra. Deras föräldrar är inte kristna och de har aldrig i hela sin släkt någonsin någon som de har mött som tror på Gud. Under hela Julias och de här flickornas uppväxt så har de alltid varit hemma hos oss. De har alltid varit villiga att vara hemma i våran familj. Och det har inte hört ihop med att vi är särskilt roliga eller käcka. Det ser ni ju. Så rolig är inte den här tanten. Men det som jag tror är skillnaden, det är att och det har de också uttryckt ganska många gånger, att det är en annan atmosfär. Det vill säga, den helige ande som bor i dig, i mig, den skiftar atmosfär i olika sammanhang. Och det talade vi om igår. Därför har Gud sagt och gett dig ett uppdrag att komma med lösningar och ta för dig i olika sammanhang. Därför att den helige ande vill någonting mer. Så det här att du i din familj inte har modlöshet, utan kraft, kärlek och självbesinning eller självbehärskning, det är en atmosfär som är otroligt attraktiv. Den är attraktiv för dina grannar, den är attraktiv för dina släktingar eller för dina barns kompisar. Men lyssna nu, du vet, de bryr sig inte om du har städat. Nej, de bryr sig inte ett skvatt om om det är städat hemma hos dig eller hemma hos oss. De bryr sig bara om en enda sak, att få leva i den här härliga atmosfären. Nu är Julia och hennes kompisar 25 år och det har gått många år sedan de började skolan. Men vet du, Gud verkar i deras liv. Så nu talar de ständigt om vem Jesus är. Och vi bara väntar på tillfället när vi ska få föra dem till tro. Men du, det har tagit 25 år. Och det är inget konstigt. Vet du varför? Därför att Gud äger tiden. Hänger du med? Gud äger tiden. Därför är tiden aldrig ett problem för honom. Det är ett problem för djävulen. För i Uppenbarelseboken så står det faktiskt att han har bråttom därför att hans tid är kort. Visst är det bra? Men för Gud är inte tiden ett problem. Har du bett till Gud för din partner eller någon i 15, 20, 30, så är det inget problem. En av mina kollegor bad för sin pappa i 30 år, men sen kom han och så fick vi döpa honom. Ni som har barn som har varit med i kyrkan och så har du på ditt hjärta varenda vecka att det här, de vill inte vara med i kyrkan och de förstår inte det här med Jesus. Var inte orolig. För du vet, Guds ande, han kan aktivera de här fröna som de fick när de var små i sina hjärtan. Och han kommer att göra det i rätt tid. När tiden är inne, står det i Bibeln. Det finns ett alldeles särskilt uttryck. När tiden är inne. Och därför så kan du förtrösta på att Jesus hör din bön, har hört din bön. Och du kommer att förundras över vad han kommer att göra. Det viktiga är ju faktiskt att du har ögon som är öppna och öron som är öppna så att du ser och hör när frågorna kommer och när människorna, när de här nära och kära faktiskt är beredda att komma. Precis. Ibland tänker vi så här att den här kraften som vi ska få, att den ska komma ungefär som att ha en säck så här. Stor säck som vi bär på ryggen. Och så tänker man, nu behöver jag lite kraft, så ska jag plocka upp den ur säcken. Och så tänker jag också att jag behöver ha den som någon sorts garanti för att jag alltid har kraft. Men det är lite mer som du sa, att den helige ande som bor i oss, han ger kraft i steget. Alltså när du och jag går. När du och jag säger de där goda sakerna, när vi kommer med lösningarna i steget, så kommer kraften till oss. Förstår du vad jag menar när jag säger det? Vi har ingen säck på ryggen. Vi har någonting i steget. Jag tror att vi ska ta en liten stund och vara alldeles stilla. Och så ska du be att Jesus ska förnya dig med sin helige ande nu. Så att du kan gå hem och känna att du har inte modlöshet, utan en god, varm och härlig kraft i ditt sinne. Ska vi be nu? Tack, gode, helige ande, för att du just nu förnyar den som suckar till dig. Som uttrycker sitt behov av att jag behöver dig, helige ande. Jag behöver dig, helige ande, för kraft, kärlek, självbesinning och framtid. Tack Herre för att du just nu lägger din hand på den som behöver det. Herre, du uppmuntrar den som behöver bli uppmuntrad. Du läker den som har trasiga sår. Herre, den som har ett sårigt sinne och ett oroligt hjärta, lägger du din varma hand på, därför att det vill du. Herre, jag tackar dig för att du välsignar var och en på ett alldeles särskilt sätt. Du är ingen dussin som gör likadant med alla, utan Herre, du svarar precis mot det behov som är vårt. Herre, välsigna så just nu i Jesu namn. Amen. Jag ska inte hålla på jättelänge till faktiskt, men jag skulle vilja säga några viktiga saker nu när jag har chansen. För det här att anden finns i ditt liv, det glömmer du så lätt bort. Och han vill ju så långt mycket mer med allt som du är med om varje dag. Och det glömmer du också bort. Du är mer upptagen med omständigheterna än du är med det faktum att Gud faktiskt vill ge dig någonting mer. Men det är så här, att på ett ställe i Bibeln så står det att han öppnar himlens fönster. Att himmelens och jordens skapare är beredd att öppna himlens fönster. Och nu talar jag om gudsfolket, är han beredd att öppna himlens fönster över. I den texten som finns i det sista av böckerna i Gamla testamentet, så står det att det är relaterat till att gudsfolket för resurser till hans hus. Inte för att ge mig lön eller Jörgen lön, utan därför att det ska finnas mat i Herrens hus. Och nu vill jag gärna förklara det för dig. Alltså, jag tror att himlens fönster är öppet över de här församlingarna så länge man står till förfogande för den fattige, änkan, den faderlösa och främlingen. Hänger ni med? För gör man det, då behövs det resurser till Guds hus. Det behöver finnas mat, det vill säga människor behöver få sina behov tillfredsställda. Så himlens fönster, andens kraft och liv, Guds närvaro, hans egen personliga närvaro är relaterat till att vi som är Guds folk för resurser till hans hus. En sak till är viktig för att himlens fönster ska vara öppet. Och det är att vi har goda relationer till varandra. Är ni med? I Matteus evangelium så står det om, är det ett helt kapitel där Jesus går igenom med sina lärjungar behovet av att faktiskt reda ut trassliga relationer. För när vi gör det, då står det så här, att det är vi som Guds folk binder på jorden ska vara löst i himlen. Och det vi binder i himlen, det vi löser i himlen, det ska vara löst på jorden. Men det står faktiskt att det börjar med oss. Gå hem och läs, ska du få se. Det börjar med oss. Det är en hel radda med moraliskt etiska principer som är kopplade till det faktum att Gud lovar att den här församlingen och du som är med här och i de andra församlingar vi har träffat, så har vi kraft att binda mörka saker i tiden och det ska vara bundet i himlen. Det är inte så hemskt länge sedan som jag upptäckte att det stod att det började med oss. Jag har liksom läst den här texten hur många gånger som helst. Och sen helt plötsligt så tänkte jag, men det står ju faktiskt att det är relaterat till oss. Så hör nu vad jag säger. Ni ska vara övertygade om att Guds fönster är öppet över församlingarna. Ditt ansvar för att få se Gud gå fram med kraft här i den här bygden är relaterat till att du förstår att församlingens uppgift är inte att underhålla dem här i Trollhättan eller Vänersborg eller på Vargen. Utan församlingens uppgift är att förkunna ett gudsrike som har kraft att lösa och binda och faktiskt göra enorm skillnad i det här området. Och du, det vågar jag lova. Därför att det står i Guds ord. Du vet, det har inte med mig att göra. Utan det har med Guds ord att göra. Och därför är det så viktigt att du förstår. För jag har nämligen träffat folk som säger så här. Ja, alltså jag har inga problem med Jesus och egentligen inte med Gud heller. Men jag tycker församlingen är jobbig. Har du hört det också? Men församling är någonting annat än en trevlig gemenskap. Församlingen är en gudomlig institution som har ett uppdrag att göra. Där Gud vill att du och ni ska vara en kanal eller kran så att han kan utgjuta sin ande genom dig och er. Och det är faktiskt på riktigt, inte någon teoretisk idé. Så därför mina kära vänner, res på er. Ta initiativ, be till Gud, led upp trassliga relationer. För fullt tionde till förrådshuset så att här finns resurser. Så att människor kan få sina behov mättade därför att människor behöver mat. Vänskap, kanske en öppen kyrka dygnet runt. Och då behövs det resurser här. Och då har Gud lovat att hans himmel är öppen för er. Hörrni, det känns så viktigt att Guds församling fortsätter att vara en församling och inte någonting annat. För jag tror ibland att vi har glömt bort oss och tänker att vi på något sätt ska vara så trevliga så alla vill bli frälsta. Eller att vi har så bra musik så att alla vill bli frälsta. Eller att vi har så mycket trevliga människor här så att alla vill bli frälsta. Jag tror att det är någonting mycket mer och mycket större med Guds församling. Det är tänkt att Gud ska uppenbara sig genom er. Gud själv ska uppenbara sig genom dig. Och eftersom han vill uppenbara sig genom dig så kommer du att uppleva precis som Jesus sa till sina lärjungar vid Sykars brunn. När lärjungarna sa, ska du ta någon mat? Nej, sa Jesus, jag har mat. Annan mat. Och vad var det för mat? Det var tillfredsställelsen av att gestalta vem Gud är för den samaritiska kvinnan som innebar att hela stan fick ett nytt liv. Herren vill ge dig den tillfredsställelsen när du överlåter dig på nytt till honom och till församlingen. För du vet så här, Jesus är huvudet för församlingen och Jörgen och de här ledarna ni har här, de är inga extra huvud här bredvid. Utan deras uppgift är att hålla ihop kroppen. Att sitta på strategiska platser i egenskap av ledare så att man fortsätter att vara Kristi kropp. Så kära vänner, nu tog jag kanske i för mycket, men den här frågan brinner i mitt hjärta. För jag tycker att gudsfolket runt om hela vårt land, och inte bara i vårt land, faktiskt i Skandinavien, är upptagen med en fel saker. Istället för att vara upptagen med att på något sätt vara kran åt den helige ande, så är man upptagen med att bli bekräftad någon annanstans av någon annan. Men hörni, kom igen. Låt den helige ande få verka i ditt liv på ett nytt sätt från och med idag, så att Gud blir uppenbarad i Trollhättan, Vargön och i Vänersborg. Och det gör inte mig något om det startar en väckelse här som får gå ut om resten av Sverige. Jag skulle ju gärna vilja att den börjar i Stockholm, va? Men det gör mig ingenting om det börjar här. Bara det börjar någonstans. Och då är frågan, vill du vara med? Det var bara några som sa ja. Ja! Hörrni, tack för att jag har fått vara här hos er. Och jag tror att det jag har sagt nu är något som ni får naturligtvis pröva. Men Gud vill någonting mer med vårt land. Han vill någonting mer med vårt land. Han vill att denna icke-modlöshet ska breda ut sig. Han vill att kraft och kärlek och självbehärskning ska finnas tillgängligt. För du vet, man behöver ju liksom självbehärskning så man inte skjuter någon. Eller hur? Det är ju faktiskt en lösning för vår tid. Alla de som spränger och skjuter. Att man faktiskt får kärlek och självbehärskning så att man inte i ilska skjuter någon. Så ni hör ju vad jag säger. Att den helige ande är lösningen. Jag önskar att du aldrig glömmer att du har inte fått modlöshetens ande. Jag skulle önska att du varje morgon från och med nu tänker på det när du vaknar och tackar Jesus för det. Jag skulle önska att du tar ett nytt steg idag. Jag skulle önska att du som är här, som aldrig har överlåtit ditt hjärta åt Jesus, att du gör det. Jag skulle verkligen önska att någonting nytt får hända i ditt liv. Så du inte bara går hem och sitter vid köksbordet och säger då, det var en bra predikan. Eller, vilken skum typ på mig. Utan att du faktiskt tänker på att Guds helige ande vill någonting mer med ditt liv. Amen.